En del av er har sett en film i min generation. Den lanserades 2000 och den heter Pay It Forward. Och den här bygger då på den här 12-åringen i sin klass då. Han bor i ett lite fattigare kvarter i Los Angeles. Och ensamstående mamma som försöker så gott hon kan att få allt att gå runt och funka. Och Trevor och hans klasskamrater, de får ett uppdrag av deras SO-lärare att tänka ut ett sätt att förändra världen. Det är ju en liten smidigt uppdrag från en SO-lärare, eller hur? Det här är er uppgift, ni ska förändra världen. Och den här killens idé då bygger på att istället då för att man tackar för om någon gör något gott mot mig, en tjänst, jag får en tjänst, att jag då betalar tillbaka den personen med en likvärdig tjänst. Nej, det här bygger på istället då, tänker Trevor, tänk om jag istället skulle ge det vidare till någon som inte förtjänar det. Så det är idén. Jag får någonting, men istället för att ge tillbaka till den personen så ger jag det vidare till någon som kanske absolut inte förtjänar det. Och inte bara en utan tre personer, tänker Trevor. Om jag gör det med tre personer och de i sin tur ger det vidare till tre andra personer. Det här blir ju en kedjereaktion, tänker den här killen då i hans planering. Man kan se honom skissa ut den här schemat då på griffeltavlan. Till slut då så får en journalist i Los Angeles. Hon blir utsatt för ett sånt där helt oförtjänt godhetsgest. Och hon börjar undra, men varifrån kommer det här? Så hon börjar nysta tillbaka. Varför gör du det här mot mig? Jo, men det var för att någon gjorde det mot mig och någon och någon. Och till slut så kommer hon tillbaka till källan, till Trevor. Att det var han som började med den här idén att ge det vidare. Och den som har smakat oförtjänt godhet tror jag är mer motiverad att ge det vidare. Godhet kan inte hållas tillbaka. Det måste vidare, det bara måste hitta vägar. Och det här perspektivet är också faktiskt tydligt i andra Timoteusbrevet. Och med den här predikan idag så knyter vi ihop den här serien som vi har haft nu under ett antal veckor utifrån andra Timoteusbrevet. Och temat för den här predikan är just det här, ge det vidare. Innan jag fortsätter på det så vill jag påminna om vad det är vi ger vidare. Om du har mött Jesus så har du smakat vad budskapet, vad evangelium egentligen är. För evangelium är Jesus. Jesus, berättelsen om honom, mötet med honom, det är evangelium. Förlåtelse, befrielse, livet i gemenskap med honom. Det levande hoppet som vi får att till och med inte ens döden är slutet utan bara en fortsättning. Så i det här då Paulus sista brev, andra Timoteusbrevet, så skriver han här i 60-talet, första hälften någon gång i 60-talet. Det är 30 år efter Jesu uppståndelse. Och Paulus skriver från en fängelsecell. Inte första gången han sitter i fängelse. Men den här gången är han i Rom. Och allt han ser omkring sig i den här cellen är lidande, är tortyr, död. De mest fruktansvärda förhållanden. Det är det som Paulus ser omkring sig i sin fängelsecell. Det här är inget svenskt fängelse. Det här är ett romerskt fängelse. Här är det tortyr, här är det avrättning, här är det det mörkaste av det mörka. Och här sitter Paulus. Och ändå så talar Paulus om liv i det här brevet. Jag talade om det för några söndagar sedan, men han säger så här redan i början. Han är sänd att förkunna löftet om liv i Kristus Jesus. Och så vers 10 fortsätter han. Han har gjort slut på döden och fört fram liv och odödlighet i ljuset genom evangeliet. Paulus talar om liv. Och evangelium är ett budskap om liv. Återigen, kommer ihåg var Paulus befinner sig. Var han sitter. Han talar om liv. För han har sett hur det här budskapet har förvandlat och förändrat städer, omständigheter, personer från Antiochia och hela vägen till Rom. Genom nuvarande Turkiet, öarna, Cypern, Kreta. Han har varit på så många ställen och han har sett kraften i evangeliet. Vad det gör med människor när de möter det. För det här budskapet om Jesus, evangelium, har inbyggd kraft. Guds kraft till frälsning, säger Paulus i Romarbrevet 1:16. Det kan inte hållas tillbaka. Det kan inte stängas inne. Det måste ges vidare. Jesus, han liknar sitt rike med ett senapskorn som är så litet, men det växer. Och det växer och det växer. Jesus har stor tilltro till budskapet om honom. Eller hur? Han har stor tilltro att det jag kommer med, det kommer att växa. Det kommer att förvandla. Det kommer att förändra. I den här predikan kommer jag använda tre olika texter utifrån andra Timoteusbrevet. Och den första är från kapitel 1. Hur kom evangelium till Timoteus? En rätt så intressant fråga. Så vad vi vet då är att Timoteus, han är född av en judisk mamma i Eunike. Han har en grekisk pappa. Han bodde i staden Lystra. Det fanns en mormor Louise med i bilden, också judinna. Hon fanns där och formade honom i de judiska skrifterna. Så vad Paulus säger här i 1:5 är att jag tänker på den uppriktiga tro som finns hos dig. Den tro som först fanns hos din mormor Louise och din mor Eunike. Och som nu, det har jag, är jag övertygad om, också finns hos dig. Han ser här liksom tre generationer. Så när Paulus då kom till Lystra, den här staden där Timoteus fann, vi läser om det i Apostlagärningarna 14, då förkunnade han evangeliet på sin första missionsresa. Och där hände någonting i den här familjen. Det fanns en judisk tro, Timoteus hade blivit uppvuxen med skrifterna. Och sen så kom evangelium och landade precis rakt in i det. Och Timoteus, han blev en följeslagare med Paulus på hans andra missionsresa till exempel. Han var en sån här trogen efterföljare, följeslagare under ungefär 15 år. Så när Paulus skriver det här brevet nu i Rom så är Timoteus i Efesos i församlingen där. Varför sitter du här idag? Varför är du här idag? Hur tog du emot Jesus? De allra flesta här inne sitter här därför att någon berättade för dig om Jesus. Det kan vara familj, det kan vara vänner, det kan vara ungdomsledare, det kan vara människor som har funnits omkring dig. Och på det sättet så kom du i kontakt med Jesus och församlingen. Några få av er har det första mötet med Jesus i en dröm eller syn. Så kan det också ske. Men varför sitter du här idag? Det mest vanliga är att någon berättar berättade för dig. Någon pekade på Jesus. Någon tog dig med. Det kan vara mormor. Det kan vara en förälder. Det kan vara någon i din generation. Jag ska visa dig en bild här. Och det här är min frus släktträd. Min fru har sina rötter i Närkeslätten. Det här trädet är ritat 1983. Så om vi skulle göra samma träd idag så skulle det vara minst dubbelt så stort. Det skulle inte få plats ens in på ett, ja, så många grenar. Så här har vi då Karl och Gerda på den här tiden. I början av 1900-talet så går väckelsen fram över Närkeslätten i Asker. Väckelsen går fram. Många kommer till tro. Gerda kommer till tro först och sen senare kommer Karl till tro. När de kommer till tro så har de 8 barn. Okej, bara det är en bedrift. Det slutar med 15 barn. En mamma. All heder, all beundran. 15 barn. Av de här 15 så har ett stort antal, nu pratar vi om barnen, säkert hälften, gått ut i mission. Antingen blev man missionär eller så blev man någon form av business. Det var liksom det som präglade den här första generationen. Om vi går vidare till andra generationen, nu pratar vi då om Desirées föräldrageneration. Där, samma sak. Mission eller någon form av affärsverksamhet. Tredje generationen, nu är vi min fru här, det är också, jag menar, mission finns där. Så på min frus sida nu så är hon, hennes farföräldrar var pionjärer i Rwanda på 30-talet. Hennes föräldrar har varit i Kongo, har varit i Kenya nästan hela sina liv. Desirée, tredje generationen. Som har funnits, vi har varit i Nordafrika på olika ställen tillsammans. Och vår son är nu på väg till Mellanöstern. Så 4 generationer utifrån en familj som omvände sig. Du ser kraften här i evangelium. Du ser kraften i att en familj får fatt i evangeliet och vad det gör över generationerna. Vilken frukt det kan få, kraften i evangelium. Jag har med mig en bibel här. Det här är 1817 års översättning. Den här kommer från min farfars föräldrarhem. Och den har tillhört någon form av släkting. Det måste, nu är vi tillbaka på min farfars fars generation. Karl Sandahl som har läst den här bibeln. Han och hans familj. Och han har skrivit här i att Gud give att jag denna bok rätt kan läsa. Att det ger mig bättre. Och salighet. Bland annat. Och så står det en del årtal och sådana saker. Guds ord har lästs i min familj också. Och jag tror det är samma sak i din familj också. Guds ord har lästs. Och även om du är den första personen som tar emot Jesus, så i och med det så börjar någonting med dig. Du kommer ihåg det där släktträdet, Karl och Gerda. Det började någonting med dem som fick stora konsekvenser. Om du är den första i din familj som tar emot Jesus Kristus, så kommer det att få konsekvenser. För dig, för din omgivning, kanske till och med både bakåt till dina föräldrar och framåt till det som kommer. Så återigen, vem berättade för dig? Vem har varit viktiga i din vandring? När man åker buss så vet man att de flesta busslinjerna, de har ett slut. Man kommer till en ändhållplats. Bussen går inte vidare, man får gå av. Så är det. När det gäller evangeliet så vill vi inte vara slutstationen, ändhållplatsen, där det stannar, eller hur? Vi vill inte att det ska sluta med oss. Att jag har fått evangeliet och så tar det stopp här. Det ges inte vidare. Jag tror inte vi vill vara slutstationen. Att evangeliet kom till mig och sen gick det inte vidare. Nu är det så med evangeliet. Det är som du häller vatten någonstans. Det hittar alltid vägar. Är det ett, tar ett slut, är det ett stopp där, det hittar en väg liksom. Det finner en väg att rinna vidare. Men jag tänker för din skull och min skull. Vi vill inte vara ändhållplatsen. Vi vill ge det vidare. Och det tar mig till nästa punkt. Hur förs evangelium vidare? Det här är Paulus hela liv. Han går, han planterar, han bygger, han utrustar personer i alla de städerna som han besöker. Han ser till att det förs vidare det han har fått. I kapitel 2 i andra Timoteusbrevet så börjar vers 1 och 2 här. Mitt barn, hämta nu kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Det som du har hört av mig inför många vittnen ska du anförtro åt pålitliga personer som i sin tur ska kunna undervisa andra. Som jag sa så är många av er här därför att någon berättade det för er. Någon förde det vidare. Och här är uppmaningen som Paulus ger Timoteus att var inte en slutstation, för det vidare, ge det vidare. Och i den här berättelsen så ser vi, i den här versen ser vi tre steg. Först kom det till Timoteus. Eller egentligen så ser vi hans mormor, mor och sen Timoteus. Och sen så uppmanar Paulus honom här att för det vidare till pålitliga personer som i sin tur förde vidare. Som i sin tur förde vidare. Och det här är en superviktig strategi. Att ge vidare så att personer i sin tur ger det vidare. Hela uppdraget som Jesus har gett oss bygger på att vi ger det vidare. Jag kommer inte göra för mycket av en pålitlig person här. Men en pålitlig person i det här sammanhanget är en som har tagit emot Jesus och evangeliet och som för det vidare. En person vars det inte stannar hos utan en person där det går vidare utifrån. Vet du att missionshistoria skrivs framför våra ögon idag? Vi ser idag stora Jesusrörelser hända internationellt. Även i de mest omöjliga områdena. Norra Indien till exempel, Victor John. Den Jesusrörelse som händer där, den movement som har hänt där från 90-talet och framåt. Och man räknar miljoner. Vi ser det i Mellanöstern, vi ser det i Afrika. Vi ser det på många olika platser. Och när jag säger Jesusrörelse så är det precis vad Paulus beskriver här. Efterföljare som för det vidare, som i sin tur för det vidare, som i sin tur för det vidare. Där det rinner, där det multipliceras, där saker och ting händer. Det fortsätter. Jag ska ge dig några sociologiska förändringskriterier. 3,5% regeln. Formulerad av Erica Chenoweth. Hon är statsvetare från Harvard. Hon säger att när 3,5% aktivt deltagande nås, i det här fallet då, i en icke-våldsrörelse, uppnås alltid en förändring. Ha. Intressant. Nästa. 25-procentiga brytpunkten eller tipping pointen. Andra studier visar att när en överlåten minoritet uppgår till ungefär 25% av den större gruppen så genererar det en brytpunkt där majoriteten börjar anta ett nytt beteende eller en norm. Ha. Intressant. Ytterligare en sån här kriterium. 10% orubblig tro. Bästa jag kunde komma fram med den översättningen. Studier från Rensselaer Polytechnic Institute visar att när bara 10% av folket håller fast vid en orubblig trosanning är det tillräckligt för att influera majoriteten. Lyssna noga nu. Missionsforskare bedömer att 2010, 16 år tillbaka till 2010, så var drygt 500 000 efterföljare till Jesus del i en multiplicerande Jesusrörelse. Okej. Okay. 5 år senare, 2015, var den siffran 17 miljoner. Så 5 år från 500 000 till 17 miljoner. 2020, för 6 år sedan, så var den siffran 49 miljoner. 2022 så var den 103 miljoner. Och förra året, 2025, så var det 211 miljoner efterföljare till Jesus över vår värld som är en del av en Jesusrörelse, ett Jesus movement, en rörelse som multiplicerar sig. Det är 2,5% av världens befolkning. Kom ihåg lite grann de andra siffrorna jag reste upp för dig här. Det vi ser idag, det är fördubblingar och början på en exponentiell ökning i antalet efterföljare till Jesus i just Jesusrörelser. Vi ser hur samhällen, folkgrupper, områden förändras. Och vi pratar om hur svåra områden som helst. Vi pratar om områden i Afrika. Vi pratar om över muslimvärlden. Vi pratar om Indien. Vi pratar om de här områdena som alla kliar sig för huvudet. Hur kan någonsin evangeliet få fäste här? Och det får fäste och det växer exponentiellt. Tack! Så du är en del av någonting som börjades med Jesus Kristus och som fortsätter och som sprider sig och som idag har en fart som är ostoppbar. Wow! Temat, ge det vidare. Ge det vidare, min vän. Sista versen jag läser är från andra, kapitel 4. Det här är faktiskt Paulus sista ord, kapitel 4, vers 5. Han säger till Timoteus, var sund och förnuftig på alla sätt. Bär ditt lidande, utför en evangelistgärning och fullgör din tjänst. Det här är Paulus, alltså sista uppmuntrande ord till Timoteus. Efter så blir Paulus mer personlig, han talar om sig själv, han ger lite personliga hälsningar. Men här är de sista orden som han lämnar till sin lärjunge Timoteus. Utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst. Tror att Timoteus kanske första primära gåva var kanske mer åt det apostoliska, var mer kanske åt det hedegåvan. Men Paulus är väldigt noga med att stryka under. Glöm inte bort att utföra en evangelists gärning. Glöm inte bort att fortsätta att berätta. Glöm inte bort att ta det vidare. Det som du har fått, ta det vidare, ge det vidare. Lev utåt, ge det vidare. Och jag ska avsluta här med 4 praktiska exempel. Och det här är från John Mark Comer, Praktisera vägen. Vi kommer att återvända till John Mark Comer lite senare här under året. Men han har 4 väldigt bra saker. Hur man kan ge evangelium vidare. Steget, det börjar med kärlek. Evangeliet kom till oss därför att så älskade Gud världen. Därför att Gud älskade först. Han älskade. Vi ger vidare genom att älska andra omkring oss. Och det här är väldigt praktiskt. Gör någonting gott mot en person som finns omkring dig. Och nu pratar jag inte en person som förtjänar det. Vill du se riktig effekt så ska du göra gott mot en person som absolut inte förtjänar det. Det är bibliskt. Gör något gott mot en person som absolut inte förtjänar det. Och så ber du att den personen sen ger det vidare. Vi har haft som vana att, säger vi här, det är ju som om, ja, min fru. Äktenskapliga viet. Min fru har då varje ny plats vi har kommit till. Nu börjar jag i Nordafrika. Hur lär man känna grannar på en ny plats? Jo, hon har gått runt med ett. Hon har bakat någonting, något gott, någon kaka, något gott. Och så går man runt med ett fat med kakor. Och så knackar man på dörren och så säger: hej, vi är nya i det här området, vi är nya grannar. Vi vill gärna lära känna dig. Här är någonting som vi har bakat. Varsågod. Och gör man det här i till exempel en miljö som Nordafrika. Eller också om man gör det i som vår gata där vi bor nu, där vi har ett antal nysvenskar omkring oss. Då får man alltid tillbaka det där fatet. Någon vecka senare med ännu godare kakor på. Så det här liksom, man kan inte förlora här. Du bakar någonting gott, du ger det, du bryter isen. Du får ett leende, du har etablerad relation och så får du tillbaka. Då kommer personen tillbaka med fatet till dig. För så gör man. Det är lite svårare med svenska, för de häller över de här kakorna på ett av deras egna fat och så får man tallriken direkt. Och så säger man tack så mycket. Så det missar man det där att komma tillbaka. Liksom. Nej då, häller man över och säger varsågod, tack så mycket. Så kanske man ses igen någon gång. Så det är lite svårare att bryta den isen. Men se behov och möt dem. Okej. I ditt grannskap, bland människor. Alltså, våga leva obekvämt. Seek discomfort. Faktiskt, jag hade en vän som hade det på en t-shirt. Alltså, sök obekvämlighet, om man säger så. Därför att det är på något vis när vi söker obekvämlighet. Det är på något vis där som saker och ting händer. Det är där som det börjar liksom röra till sig lite grann. Där godheten verkligen behövs. Okej, nummer 2. Praktisera gästfrihet. Okej. Bjud hem, bjud in. Bjud på dig själv. Bjud utan att vänta dig någonting tillbaks. Bjud. Det spelar ingen roll hur ditt hem ser ut. Jag har inte det nyaste köket. Vem bryr sig? Vi har ett kök från 80-talet. Det funkar utmärkt. Okej, så bjud hem. Bjud på dig själv. Om inte det är hemma, ta med någon ut på restaurang. Ta en fika med någon någonstans. Men bjud. Praktisera gästfrihet. Och det är någonting som vi praktiserar, det är någonting som vi gör. Det är faktiskt en praktisk handling. Gör, var, lev gästfritt. En tredje, vandra med anden. Okej. Anden, Guds ande är din främste vän. Han är hjälparen. Anden är han som ger dig ord, tankar, idéer. Anden är den som öppnar hjärtan, den som målar Jesus. Anden tar våra futtiga försök och han ger en liten supercharge in i det vi har och är. Så vandra med anden. När du börjar tänka på en person liksom, åh, hur kan jag dela någonting med den här personen? Det är en perfekt grogrund för Guds ande. För då liksom kommer tankar, då kommer idéer. Då börjar dina böner vändas dit och helt plötsligt så befinner du dig i en situation där du delar någonting från Jesus. Och den fjärde, dela de goda nyheterna. Ge det vidare, håll inte det inne som är det absolut bästa. Ge Jesus vidare. Ge honom vidare. Be för dina arbetskamrater, be för dina grannar. Och Gud kommer att ge dig öppningar. Gud kommer att ge dig möjligheter. Ge det vidare. Dela de goda nyheterna. Ska avsluta här. Så hur kom evangeliet till dig? Jo, därför att någon berättade på något sätt. Hur går evangeliet vidare? Jo, när vi berättar. Och evangelium i sig själv har detta. Ge det vidare är uppmaningen, utmaningen här genom andra Timoteus brevet också. Ge det vidare. Ge det vidare. Och jag tror att det är en ny tid över vårt land. En ny öppenhet. Vi ser det och vi märker det. Någonting håller på att hända över vårt land. Inte bara vårt land, men Norden igen. Vi ser det bland unga. Vi ser det i nya generationer. Någonting håller på att hända. Så i det som Gud gör just nu. Var frimodig. Var frimodig. Tala evangelium, tala Jesus. Det handlar inte om att slå Bibeln i någon. Möt människor där de är. Lyssna. Ställ frågor. Jesus är en mästare på hela tiden ställa frågor. Möt människor där de är. Lev intentionellt och med förväntan. Vi hade det på vår dörrpost, våra team i Nordafrika. Intentionellt och med förväntan. Att när jag lämnar mitt hem så går jag ut lite grann med okej, Gud, vad gör du idag? Vad vill du göra? Och jag går också ut med förväntan att faktiskt Gud kommer att göra någonting. Så ge det vidare. Amen. Tack Jesus Kristus för evangelium. Tack Jesus Kristus för budskapet om dig. Det är det bästa av alla budskap, Jesus. Tack Gud att du är för oss. Tack att du har fört oss till dig. Och tack att du har kallat oss Gud. Du har sänt oss. Du har utrustat oss att föra detta vidare. In i en bruten värld. In bland det som är sargat. In bland det som är ensamt, övergivet. Där Jesus talar du hopp. Där Jesus talar du liv. Där Jesus talar du ny start, en ny början. Tack att du bjuder oss till dig Gud. Tack Jesus Kristus för det. Tack Jesus Kristus för det.